Februari 2016. Kära dagbok, nu har jag gjort mitt första försök. Det är ju helt galet. Det kan alltså nu bo ett barn i min mage. Det är ju på alla sätt svårt att ta in. Ogreppbart. På ett sätt så befriande att jag tagit mig hit efter all vånda och alla tankar och alla känslor av misslyckanden. Men också så otroligt läskigt att det ju nu är på riktigt. Om några dagar kan jag få veta att jag är gravid. Helt på egen hand. Hur ska det ens gå ihop? Så här går tankarna fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men jag lutar mig mot att jag vet innerst inne att på något sätt så kommer det att bli bra. Avsnitt 144 av podden Jag vill ha barn, och idag i med mig i studion ingen mindre än Hanna Hellqvist.
Hanna Hellqvist.
Hanna Hellqvist. Välkommen Hanna.
Tack Silla.
Du var ju här i avsnitt 74. Mm. Det är ju helt sjukt att det har nästan gått dubbelt så många avsnitt sedan dess. Och det var i september 2019. Alltså okay. Ett och ett halvt år sedan. Det har hänt en massa saker i ditt liv. Berätta.
Nej gud, jag bara, vad har hänt? Det har inte hänt någonting i mitt liv.
Ja, men du har ju flyttat.
Ja, men det var ju, ja precis. När coronan kom i mars förra året så drog jag till till Värmland, till mitt hus i Värmland. Mm. Och sen har jag blivit kvar där. Mm. Så att jag bor där nu på obestämd tid. Men ja, jag är ju liksom...
Men då har du också slutat med morgonpasset.
Nej, men jag kör eftermiddagarna nu i P3. Och P3 Hemligheter som går på lördagarna.
Just det. Och då gör du det från Karlstad?
Lördag för middagarna. Ja, precis.
Det är ju väldigt fiffigt.
Ja, det är inte så dumt. Så att, jag jobbar som vanligt, men är på ett annat ställe.
Så att, ditt liv ser typ ut som det gjorde innan, bara att det är från Värmland?
Ja, precis. Det är, ja.
Har du liksom ett socialt umgänge där?
Ja, jag har ju två kompisar som jag umgås med. Ja. Men man får ju inte umgås med.
Jag tänkte så här, det är ingen som umgås med. Man umgås
jag
inte
har,
här i Stockholm.
Jag har liksom två stycken som jag träffar. Jag bygger ju mest på mitt hus och renoverar.
Jag tänkte precis
och
fråga om det. Mm. För när sist du var här pratade du väldigt mycket om den här verandan som skulle göras.
Gjorde jag?
Ja. Det var mycket att du skulle bygga en veranda och skriva en bok.
Ja, just det. Jag har byggt verandan för att slippa skriva en bok.
Det var också det vi pratade om.
Jag har byggt nästan hela huset för att slippa skriva boken. Jag har byggt ett arbetsrum där jag ska skriva boken.
Ja, det här biblioteket.
Ja, men jag har ett arbetsrum också.
Okay.
Där jag borde skriva boken. Men, ja.
Det är väldigt inspirerande. Han har delat med sig av sina byggprocesser på Instagram. Kan man gå in och kolla?
Precis. Ja, jag glömmer alltid att ta förebilder bara.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då, när vi sågs, då hade du bestämt dig för att du skulle frysa ägg.
Precis. Jag köpte mig lite tid, kan man säga.
Ja. Hur var den processen?
Det var...
Alltså, hur var det för dig att ta sprutor, äggplock och allt
jaha,
det där?
Jaha, nej. Ja, förlåt. Folk kanske har jättetraumatiska erfarenheter av det. Jag tyckte inte det var... Jag märkte ingenting. Alltså, jag märkte alltså inte en humörsvängning. Ingenting. Sprutor, ja, jag tog dem. som
på dig själv? Du behövde inte hjälp av någon annan?
Nej, och sen plockade de ut och då... Och det gjorde inte ont. Och sen gick jag och köpte en sjal. Alltså det var verkligen inget dramatiskt.
Det är så bra att höra, tycker jag. Så kände jag själv också. Men andra upplever annat. Det är olika fällen.
Jag har en kompis här som tyckte det var jättejobbigt. Men nej, det var inga konstigheter. Så det gjorde jag. Och sen så var jag väl lugn ett tag. Och sen fyllde jag 40 i somras. Och då tänkte jag så här, men nu kanske jag ändå ska liksom... ge det ett försök. Mm. Alltså, Så då hörde jag av mig till den här kliniken och var där på ett möte. Och så fick jag ju göra den här liksom psykiska utvärderingen med en psykoterapeut.
Psykosociala
utredningen, precis.
Mm. Som du var sjukt nervös för,
ja. Ja, det var jag ju. Det tyckte jag kändes så jobbigt att jag skulle liksom... att jag skulle synas i sommarna för att se om jag skulle klara att vara någons mamma. Och det fattar inte jag egentligen hur någon människa kan känna att det här är jag gjord för. Att det, vara någons mamma.
Jag tror inte någon kan det.
Nej, men det kanske de inte kan. Jag kände mig liksom, jag var jättenervös för det. Men jag fick en jättebra terapeut och vi liksom pratade. Och jag berättade liksom om min barndom och min mamma och min pappa och mitt vuxenliv. Och jag har ju liksom druckit väldigt mycket och slutat med det.
Mm.
Och det tänkte jag kanske skulle bli ett problem. Att man liksom, att de så här inte typ vill att ens alkisgener ska gå vidare. Jag vet inte vad jag tänkte, men alla... Alltså jag dricker ju inte längre, så att... Det verkar inte vara något problem.
Jag tänker att det är snarare till din fördel. Att du har varit i det och tagit dig ur det.
Ja.
Det tyder ju på att du är rustad liksom.
Ja, jag har,
för saker och ting.
Ja, jag har ju ändå precis klarat det hittills. Så jag blev godkänd och då gick det ganska snabbt plötsligt. Så nu har jag fått liksom en donator som jag inte har någon aning om vem det är.
Mm.
Ingen aning.
Mm. Hur känns det? Du har inte övervägt att åka till Danmark till exempel, om man kan välja mer eller?
Kan man välja mer i Danmark?
Mm.
Aha. Kan man se hur de ser ut då eller?
Mm. Barnbilder.
Barn? Ja, på barn. Okay.
Alltså hur de såg ut när de var barn. Vilket ju inte säger någonting egentligen.
Nej. Nej, men jag är så bekväm av mig. Jag tycker det är lättare att vara liksom, i Stockholm.
Jag tänker att det svenska systemet finns ju också av en anledning. Alltså att man har kommit fram till att det ska vara på det sättet.
Ja.
Men hur känns det för dig att du inte vet något?
Nej, det känns konstigt. Det känns... jag är väldigt noga med det mesta i mitt liv. Alltså när jag ska välja knoppar till mina köksluckor så tar det... Det tar några dagar och jag kollar på alla sajter som säljer knappar till köksluckor och så tänker jag, handtag, det har något, men det blir jobbigare att skruva. Ja, och de här knopparna, de är lite för blanka. Nej, de här ser för mycket ut att vara i krom, jag vill hellre ha nickel. Alltså, jag är väldigt, väldigt noga med hur saker ser ut i mitt liv. Alltså jag är inte noga med städning och sånt, men jag är noga med att det blir som jag har tänkt mig. Så det är ju en helt ny upplevelse att bara lämna över typ det beslutet som ändå, tänker jag, är kanske det största. Eller det är det man själv har hållit på med hela sitt liv.
Mm.
Plattat sitt hår för att man tror att någon vill hellre ligga med någon som har platt hår. Och liksom bantat för att det är ingen kille som vill dejta någon som är tjock. Och man har liksom hört på och format och stöpt och fixat och förbättrat sig själv i hela sitt liv för att någon ska vilja ligga med en så att man ska kunna få ett barn. Och så har man misslyckats med det, för det var ingen som ville få ett barn med en. Så då får man bara ta en
random.
Så man inte har någon aning om hur den ser ut.
Mm. Är det just utseendet som du tycker är läskigt, eller är det liksom sjukdomshistorik, eller liksom att det skulle vara en galning eller?
Men de måste väl också få göra lite psykosociala utredningar. Ja, det är väl inte liksom Ted Bundy jag ska skaffa barn med, för då vet jag inte vad jag gör. Nej, jag hoppas att de har gjort utredningar på den här personen. Men nej, så att jag kanske tänker mer på utseendet nu, att man är så här, men gud nej, det är en tönt. Alltså du vet...
Mm.
Att man liksom är så ytlig som man ju har varit.
Känner så igen.
Ja, så att det är väldigt... Men samtidigt så är det också... Jag tänkte så här, när min hund fick valpar för 3 år sedan Då kom de ut, de här valparna, en efter en. Och en hade liksom lite vitt på bröstet och det är taxar och det ska de inte ha. Och så en hade liksom också lite vita strå. Man bara, nej, men det är inte liksom rastypiskt. Och så kom det en som hade liksom en missbildad tass.
Mm-hmm.
Hon hade liksom, den liksom gick in lite tassen och så hade hon typ bara tre tår eller något sånt där.
Mm-hmm.
Och sen den sista som kom, den fjärde, var dödfödd. Den hade fastnat liksom.
Oh, vad
Och då bara tänkte jag, när jag började, de första kom som var liksom friska och bara, nej, den hade lite vitt på bröstet. Och sen så kom den tredje då som ändå var liksom skadad och sen den sista som var död.
Mm.
Hur man liksom ändrade sina krav varefter de kom ut.
Mm.
För sen blev det ju så, ja men de första två har i alla fall alla tassar. Hur ska vi göra med den tredje? Kommer hon få ett normalt liv? Och den fjärde fick jag begrava i mammas trädgård. Och det var så jävla sorgligt. Och jag typ, ja, jag var liksom ledsen i många dagar efteråt.
Ja,
för att jag inte hade, och jag vet, jag försökte med den här som var död och suga ut slem. Och jag försökte massera. Och, alltså så här, det är, man har en väldans massa krav när allt går bra.
Mm.
Men till slut har man ju bara ett enda krav och det är att det ska leva. Typ.
Mm.
Den ska leva.
Mm.
Så att jag tror på ett sätt att det kanske är bra att jag inte har någon aning om den här donatorn. Och att så här, om det blir någonting, om det ens blir liv, så kommer jag vara så tagen av att det funkade. Och att det blev, alltså hur kan det bli ett liv? Jag fattar inte. Att man kan betala och så gör man det.
Men ett medskick till dig är ju, jag som också har ägnat dagar och nätter och timmar åt att fundera på det med donatorerna.
Mm.
Man tänker inte på det alls än.
Jag har inte tänkt på det alls. Jag har bara tänkt på hur sjukt det är att det här liksom, att jag kommer ha ett, kanske då, ett barn som är hälften någon annan som jag inte vet vem det är. Men jag har inte liksom legat och tänkt på de här donatorerna och deras väg till liksom runkbåset eller vad de har för anledningar eller så. Alltså,
nej, det har jag faktiskt inte gjort. Hur landade du i liksom då, där du sa att du fyllde 40? Att det var dags liksom?
Ja, men jag ringde till kliniken och var så här, ja, nu har jag fyllt 40, jag kanske ändå borde liksom börja försöka nu. Och då svarade den så luttrad barnmorska med på göteborgska. Och så sa jag så här, ja, men jag vet ju fortfarande inte. Man vet ju inte, vill jag detta?
Ja.
Och då sa jag, vad fan, klart du ska ha en unge.
Ja.
Typ, fast på göteborgska. Det kan du väl ha när du går där ute och bygger.
Ja.
Ja, så ja, det kanske jag kan. Och så bokar vi tid. Det var väldigt mycket faktiskt att det var hon som svarade då. Som var så, fundera inte så mycket nu.
Nej, men det är ju liksom det som är grejen, att jag tror aldrig man kan fundera sig fram till att bli helt lugn.
Nej, det går,
man kan
nej.
Bara fundera sig fram till att våga försöka och sen får man liksom ta det som det kommer.
Exakt. Det är det jag har tänkt så mycket på det här, för man kan inte se för långt in i framtiden. Jag har en kompis som hon har valt, hon vill inte ha barn.
Mm.
För att hon ser liksom hela sitt liv kantas av oro och ångest. Och att det där barnet inte ska bli liksom ha det bra i skolan. Eller att det ska bara knarka när det är 14. Eller att det inte ska komma in på sin utbildning. Alltså du vet, hon har ett sånt jättelångt perspektiv.
Mm.
Och mitt perspektiv, och det kanske låter jättekonstigt, men det är så fruktansvärt kort. Mm. Och det är så här, kan jag tänka mig att åka till kliniken 9:15 den här morgonen.
Mm.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Mm.
Och så tar vi det därifrån. Alltså jag liksom tar så himla små steg hela tiden.
Och så har du den där övergripande.
Och så här, kan jag tänka mig att hålla en bebis i min famn som är min? Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Kan jag tänka mig att liksom byta blöjor på en 3-åring? Nej.
Nej.
Det kan jag nog inte, för att det skulle bara, det känns, varför skulle jag vilja göra det?
Mm. Ja, varför skulle jag vilja göra det?
Eller kan jag tänka mig att gå med mitt barn till skolan första dagen? Ja, jo, i och för sig det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig, men jag har inte det
målbilder,
perspektivet
liksom.
Nej, jag har inte det.
Nej, utan det är åka till kliniken för att din längtan, fast du har också varit tydlig med att du inte har någon barnlängtan, utan det är mer att du
vet. Jag är inte så mycket för barn alltså. Nej. Jag tycker de är rätt jobbiga, men
de är ju det.
Ja,
tänker jag.
Jag vet. Och så, men jag har ju min hund och jag liksom fortsätter att jämföra med henne, för att det är det enda jag har att jämföra med.
Så du kan vila i att det kommer gå bra.
Ja, men också så här, precis, det kommer gå bra, och jag vet att jag vet hur jag ändrade mig för att jag älskar henne så mycket.
Mm.
För att, och det kan man ju inte förbereda sig på riktigt, eller det kan man inte ha med i beräkningarna. Eller jo, antagligen så har man väl med det i beräkningarna, men jag menar, man kan ju inte, liksom inte föreställa det, ja, sig den känslan. Men eftersom jag hade den känslan med Ines, eller fick det, och nu är hon liksom, ja, jag gör ju allt för den där hunden liksom. Mm. Så antar jag att jag kommer göra det för mitt barn också.
Det kommer du. Men du, får jag fråga, hur många ägg blev det när du frös?
13.
Det är bra. På ett plock.
Mm.
Det är jättebra. Kommer du använda dem nu, eller kommer du göra ett nytt plock?
Nej, jag kommer använda dem.
Ta dem frysta?
Ja.
Ja.
Spännande. Jag har inte råd.
Just det, för du får betala för att ha kvar dem annars också väl?
Ja, men jag får ju, annars får vi betala för en ny...
Just det, såklart. Du har ju redan det, gjort det, ja, jobbet.
Precis.
Ja. Nej, och är det också det kliniken rekommenderar?
Nej, de tycker nog att jag ska göra ett nytt plock.
Mm-hmm.
Men jag har inte råd. Jag ska också ha in skjutdörrar i mitt hus. Det är så jävla dyrt med skjutdörrar.
Också snyggt.
Mm.
Du, jag tänkte jag skulle väva in lite lyssnarfrågor. Här är en som säger så här. Det kanske inte du kan svara på då, med tanke på vad vi just pratade om. Vad ser du mest fram emot ifall du blir mamma? Är det något särskilt du ser framför dig att ni gör ihop?
Som vi gör ihop? Nej, det är inget särskilt. Men om jag ska svara på frågan nu när den är ställd. Det är inte så att jag tänker, åh, när jag får barn, då ska vi göra det. Men när jag har tänkt kring barn, så tänker jag liksom att den ska somna på den där grusvägen ute på landet. Att jag ska dra den i en vagn. Jag har dragit mina kompisars barn i den där vagnen, och min mamma drog mig i vagn. Och de somnar så himla gott på grus.
Ja, det är en bra väg.
Somnar nästan direkt. Och de gärderna där, att man liksom går där med sitt eget barn. Men jag ser fram emot att lära ungen att simma, för det kommer den behöva.
Bra grej. Simma med ungen alltså.
Ja.
Ja. Du, här är en fråga. Vad känns mest läskigt respektive kul med processen?
Det är kul. Alltså det är ju kul om det blir, men det är ju läskigt om det blir och att man får missfall. Alltså jag är väldigt rädd för att ha ont.
Mm.
Jag vill liksom inte ha ont.
Mm.
Jag har aldrig ont någonstans. Jag har aldrig ont i huvudet, jag har aldrig ont, alltså jag har aldrig ont.
Mm.
Och att få så jävla ont, kvinnoont.
Ja.
För det känns också som att sjukvården lite så tycker att, ja, men det här är ju helt naturligt.
Mm.
Alltså att kvinnor kan ha ont och ha väldigt ont utan att man liksom försöker åtgärda det, är min liksom fördom om sjukvården. Jag har liksom haft kompisar som fått barn och under förlossningar, och alltså att de liksom haft så ont så att det har varit något fel, men då är det så här, ja, men det viktigaste av allt är att föda naturligt, så att håll käften och bit ihop typ, och så har både hon, mamman och barnet varit nära att dö. Och det är ju liksom extremfall, men jag är ju även rädd för liksom att få missfall, eller tvingas göra abort, eller liksom, jag vill inte ha ont.
Mm.
Och det är ju som att man, och jag är också huvudpersonen i mitt eget liv, det är jag. Mm. Men om jag blir gravid så kommer jag ju inte vara det, utan då kommer det vara en annan person som...
Mm. Är det positivt eller negativt?
Nej, men det är läskigt. Jag vet inte vad det är, men det är liksom så att barnets väl och ve går före typ, alltså att man liksom upplåter sin kropp till någon annan. Ja. Det är jag inte van vid.
Nej, jag kan verkligen relatera till det. Det är som att någon kommer och liksom tar över ens kropp.
Ja.
Det här är en annan bra fråga. Vad tror du att ett barn kommer ha för inverkan på ditt liv?
Men jag tror att det kommer ta över hela livet. Det kommer ju bli ett helt nytt liv.
Ja.
Och allt man gör kommer man liksom göra för det där barnet. Och allt man inte gör för barnet får man göra medan det sover. Och så här. Alltså det kommer ju bli ett helt nytt liv.
Mm.
Men,
jag upplevde inte att det blev det. Jag trodde också att det skulle bli det. Men min upplevelse, till en början i alla fall, var att mitt liv bara fortsatte. Och så var det liksom en glad liten unge, en barnvagn som var med, typ.
Gud vad mysigt.
Ja, det, jag tyckte att, men det är, jag vill inte förringa någon annans situation, men för mig var liksom första 10 månaderna piece of cake.
Okay.
Och att jag bara fortsatte göra exakt samma sak. Jag gick till och med lika mycket ut och åt på restaurang, fast jag inte, det gör man inte nu. Men.
Nej men jag har ju en, alltså jag är så rädd att säga, alltså om man säger någonting så tänker folk, ja det kan du tro nu, din dumma kossa.
Ja.
Men så som jag tänker mig, för så som jag har haft det med Ines då, min hund, som också känns så töntigt och liksom.
Nej, det är superrelevant.
Hon är med mig överallt. Mm. Ja, hon är med bara. Och jag har liksom, även där har jag kompisar som har hundar som aldrig kan följa med någonstans, för de är aggressiva mot barn och de är aggressiva mot hundar och de är rädda för bilar och de jagar katter och de är så här.
Mm.
Och kommer inte när man ropar och så det problemet har jag liksom aldrig haft med Ines, för att hon har varit med.
Mm.
Så hon har träffat alla sorters människor, alla sorters djur. Hon har åkt båt, flyg, bil, cykel. Alltså hon har hängt med
hon
igen.
Hänger på,
hon liksom. Hänger på.
Mm.
Och det är inga problem. Och jag går genom livet med den här jävla hunden och liksom går och tittar på hennes vaggande rumpa liksom framför mig. Hon är bara så här, ha, var ska vi nu?
Ja.
Och så jag förstår att man kommer liksom behöva andra rutiner med barn och sådär, men jag tänker ändå att barnet får hänga med.
Ja.
Och när jag var liten, om jag bara tänker så här, det var liksom inte uppdelat mellan vuxenvärld och barnvärld. Det var inte så att vi bara säger, nu ska vi bara göra barngrejer. Så här, jag fick väl följa med.
Ja.
Och det var man glad för. Ja. Om man fick följa med så var man glad.
Mm. Jag tänker också, sen vet man inte, man kanske får kolikbarn och allt vad
det är. Ja, det kanske man får.
Som kan ändra på det där, och jag tycker att det är större utmaning nu.
Hur gammalt är
hon? Hon är 2 år och 2,5 år.
Mm.
Och hon är ganska krävande när det gäller sömnen.
Mm.
Så att jag har lite sömnbrist.
Mm.
Och sen är hon ganska bestämd liksom.
Mm.
Som ibland blir lite utmaningar, typ klä på overall och de där grejerna som man ju fasade för innan.
Mm.
Jag är liksom mitt i den.
Mm, okay.
Men samtidigt så är det också kul. Liksom.
Mm.
Precis av den anledningen som du säger. Jag älskar henne, så hon kan väl få vara lite.
Mm.
Plus att jag har ju själv odlat att hon ska ha en vilja. Från dag ett har jag hållit på med. Vill jag ha det här eller det här? För att jag vill att hon ska vara liksom en framåt.
Det säger min mamma att man ska inte fråga barn hela tiden. Nej. Ska du ha det eller ska du ha det? Sluta ge dem massa val, säger hon. Säg, nu blir det banan till mellanmål.
Ja, så det kan nog vara ett bra råd. Det är som några sådana där grejer man har gjort som jag tyckte var smart. Som kanske inte var smart, men liksom, det blir bra ändå.
En annan grej min mamma sa var att man gör en så jävla stor grej när man ska lägga barn och det ska läsas bok och det ska liksom så här, har man en 2-åring behöver inte läsa 20 böcker för att den ska somna. Smek den lite över kinden, säger min mamma. Hon har jobbat som förskollärare i 40 år. Och det tyckte jag var så himla intressant, att för jag hade andra kompisar som hade de läste och läste och läste för sitt barn och har liksom så höga krav på att så här, han skulle läsa innan han började skolan och det var liksom lite den känslan att det skulle vara så att han skulle vara så liksom, lärd och då tyckte hon att så här, men ni håller på att hetsa upp honom när han ska sova.
Ja.
Det behövs inte så mycket i den åldern för att de, ja.
Jag tänker också att man liksom får lära sig att följa sitt barn, för att det var en grej som jag inte förstod innan, att hon skulle liksom komma ut med en personlighet och att hon skulle vara någon redan från dag ett. Och då är en grej att liksom, hon är precis som jag, hon vill inte gå och lägga sig, hon vill vara uppe liksom. Hon tycker det är kul, alltså, hon har någon FOMO liksom. Hon vill ju vara med mig.
Mm.
Här är en fråga, känner du andra som skaffat barn på egen hand?
Ja. En av mina närmsta kompisar har gjort det. Så hon åkte till Danmark. Hon har skrivit en bok om det också.
Mm.
Den befriade familjen heter den. Josefin Ollevik heter hon.
Så bra bok.
Ja, har du läst den?
Mm. Många gånger.
Ja, men hon gjorde ju det. Och hon har ett barn.
Mm. Så hon har varit som en inspiration för dig?
Alltså, jag vet inte om man ska säga det. Jag har ingen inspiration så. Jag har väldigt svårt att jämföra mig med andra människor. Jag kan inte riktigt se mig leva det livet hon lever med sitt barn. Alltså, vi är ju olika människor. Jag antar att jag får ett annat liv med mitt barn.
Mm.
Liksom, om jag får ett barn. Hon har i alla fall visat att, så här, att det går.
Ja. Ja, det var exakt så. Jag har starka minnen av när hon släppte sin bok och var med i nyhets, vad heter det, morgonsoffan. Och så. Mm. Att jag tänkte, om hon kan så kan jag. Så.
Mm.
Hon var väldigt...
Men hon kan allt.
Stark inspiration för mig.
Hon kan tyvärr allt, så så kan man inte tänka. Om hon kan så kan jag. Nej, hon kan åka slalom och alltså hon kan massor med saker. Hon är helt otrolig.
Är det bra att kunna åka slalom?
Nej, men hon är så friluftsmänniska. Ah, hon kan liksom reser mycket och vandrar och åker skidor. Och åker, alltså hon kan vinterbad. Alltså hon har fullt upp och... lever ett annorlunda liv än vad jag gör. Jag går ju mest omkring på stan och letar efter kjolar i storlek small som jag inte får på mig.
Jag trodde du bara letade inredningsgrejer.
Ja, det gör jag på kvällarna.
Ja, på nätet.
Ja, men på dagen behöver man komma ut och röra lite på sig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Får man fråga exakt var du är i processen nu?
Du får fråga, men jag säger svarar inte på det. För det vill jag ha för mig själv.
Det tycker jag låter faktiskt väldigt bra att göra det. Du delar ju också om det här i det programmet som du gör nu som heter P3 Hemligheter som går på lördagar.
Mm.
Hur är det att prata om det där?
Alltså det är en helt annan sak, för det är mitt program. Och
ja,
det är mitt program och det är min kollega Samir då som jag pratar med, och det är vi som är avsändarna och vi bestämmer var programmet liksom hamnar. Däremot kan man ju inte bestämma var det landar hos lyssnare eller liksom journalister som lyssnar. Och när jag berättade detta så skrev ju liksom kvällstidningen om det, vilket inte är konstigt alls. Men det är en helt annan sak än när jag sitter i mitt eget radioprogram och väljer att berätta om någonting.
Mm.
Och det är skillnad mot att sitta liksom här i din podd och du ställer frågor och jag ska svara.
Mm.
För det, jag har ju, alltså jag har ju inget så, det är inte så att jag måste prata om det. Jag pratar väldigt lite om detta. Men jag ville berätta det i det radioprogrammet. Mm. Det var ju premiärprogrammet.
Mm.
Alltså det är också så här. Det blir ju skriverier. Fler lyssnar. Cheferna på P3 är nöjda. Alltså, Om man nu ska vara lite krass.
Det är fördelen med den här podden att det bara är barnlängdare som lyssnar. Så det blir aldrig några rubriker.
Nej, det blir inte.
Nej. Det har faktiskt varit flera situationer med olika mer eller mindre kända personer som har varit med. Som vi har tänkt. Så här, det här kommer kanske bli något. Men det blir faktiskt.
Men sköter du pressen eller?
Ja, om det skulle vara någon. Alltså, nu har det ju bara varit när vi har själva gått ut med liksom, pressmeddelanden. Eller, så det har ju varit lite... Det var ju väldigt mycket när lagen gick igenom att... att man kunde göra dubbeldonation som jag ju har gjort.
Ja, just det.
Så då var jag ju med hela tiden överallt. Men det har faktiskt aldrig blivit en enda grej på någon gäst.
Ja, vad konstigt.
Ja. Det, men det är också skönt tycker jag. Att, för poängen med den här podden är ju lite att den ska vara för de initierade. Liksom. Mm. Det finns ju inget syfte med att jaga lyssnare eller liksom skapa rubriker eller någonting sånt.
Nej.
Men jag vill ändå poängtera då att det är... Alltså du gör sån jävla skillnad, Hanna, genom att du är med här och att du pratar om det här så här mitt i din process.
Mm-hmm.
Alltså genomslaget jag får när jag säger att du ska komma hit eller när någonting, när det blir rubriker på dig, alltså hur många som hör av sig till mig. Mm-hmm. Det är helt galet.
Mm-hmm.
För att nästan alla människor som lever med barnlängtan pratar om det när de är på andra sidan.
Aha, okej. Okay.
Så skillnaden du gör är ju att du pratar om det mitt i. Även om du ju känner att du inte är exakt kanske är mitt i och att du pratar, väljer ju vad du pratar om och så.
Ja, alltså jag är ju mitt i.
Exakt, du vet ju inte om det kommer gå.
Nej, det vet jag inte.
Och liksom den läskigheten är ju, så var det ju för mig när jag startade podden också. Då visste ju inte jag om det skulle gå.
Nej, just det.
Och då var det så här, ska jag sitta här och då också med det här misslyckandet när det inte går liksom. Men det blir ju
jag kan inte tänka på det som ett misslyckande. Nej. Jag kan inte tänka på det med de orden liksom, för jag vet inte om det är det.
Nej, det är klart det inte är.
Alltså klart om det inte går så går det inte. Det var väl då går det inte.
Mm.
Men jag vet inte, alltså jag har väldigt svårt att tänka liksom att jag ska då skämmas för att det inte gick eller att jag ska känna mig misslyckad för att det inte gick. För det, jag har gjort så gott jag kan liksom. Exakt. Och jag har faktiskt gjort så gott jag kan fram tills, eller liksom hela vägen fram till att jag bestämde mig för att jag får testa själv. Jag har suttit på alla de här jävla dejterna. Jag har suttit med de här männen och det var som arbetsintervjuer och man har frågat och pratat. Jag har gjort allt för att liksom, jag bantade ner mig 20 kilo och skaffade Tinder och bara, nu jävlar ska jag hitta pappan till mina barn. Men det gjorde jag inte.
Nej.
Jag hittade ingen jävla pappa till mina jävla barn.
Hur känns det nu?
Liksom... Nej, men känns alltså så här, vad höll jag, det var bara ett jävla jobbig period där man skulle gå på massa dejter, man blev besviken och man, alltså nu skiter jag i det. Och det kan man väl se som ett misslyckande, men det är
inte skönt.
Att ha kommit,
eller längtar du efter en relation också?
Alltså, kanske. Alltså, rätt relation längtar man väl efter. Men, men jag vet inte om jag orkar liksom hålla på och leta efter det. Så som jag
ofta
gjorde.
Ofta ser det ju lite när man letar på det sättet också. Dessutom ett annat syfte. Alltså att det ska inte bara vara en relation, utan det ska bli en pappa.
För
det är för att man har en omöjlig liksom...
För man är 38, man har inte tid. Man har inte tid att kolla om det kan bli något annat. Nej.
Barn i pannan.
Ja, och det är liksom ingen som tycker det är kul att sitta på andra sidan heller.
Men du var ju också lite inne på att ha någon kompis som donator eller liksom alla de där lite abrovinklarna som
precis,
även jag själv har varit
ju inte.
Nej.
Alltså då vill man ha... Det får man ju inte göra på den här kliniken.
Det är faktiskt flera som har skickat frågor om vad hände med Oscar Sia som donator?
Men Oscar Sia... tänkte först men det är lite sperma kan jag väl bjuda på så, men eftersom vi är väldigt nära vänner och om jag skulle sitta med hans unge i knät eller liksom, då skulle han vilja vara pappa fast han är 25 och vill inte ha barn nu och så här, det är ju helt omöjligt att så här,
nej, då är det resonerade ni er fram till det eller liksom,
hur? Ja.
Bra.
Ja, det är bra, det var bra, så att nej, jag får göra det själv med någon helt okänd.
Fast du gör inte med den okända.
Nej, inte.
Den personen är ju donator bara. Det är bara men det är
måste jag måste lära mig lingot här. För det, man pratar ju inte om pappa eller Man pratar om donator.
Mm.
Just det.
Jag tänker att du inte heller skaffar barn med någon.
Nej, det gör jag ju inte.
Nej. Utan du blir mamma på egen hand med hjälp av en donator.
Precis. Så säger man, ja. Mm. Ja, men jag får lära mig det där. Tycker folk att man är dum i huvudet för att man skaffar barn själv?
Nej.
Men det finns de som tycker det.
Ja.
För att jag tänkte på det när jag pratade med hon, den här psykoterapeuten, att hon var så här: ja, du gör ju ingenting olagligt. Jag bara, nej, det gör jag inte. Alltså,
ja, för det var ju bara, det var ju 1 april 2016. Det är 5 år sedan det blev lagligt i Sverige.
Ja, just det.
Innan det var det ju inte lagligt.
Nej, men då bara så kände jag så här, men kommer folk vara så arga på mig för att jag har gjort detta så att jag kommer behöva säga, ja, men det är inte olagligt enligt svensk lag, har jag blabla. Alltså så här, att jag kommer behöva försvara mig på det sättet.
Nej, det kommer inte behöva göra. Alltså,
jag vet att Josefin har varit med om att så här, folk har liksom varit, dömt henne ganska mycket för att vissa människor tycker liksom att ett barn då ska ha 2 föräldrar.
Mm.
Och det kan man ju,
alltså, vissa politiker till exempel som säger det i sina Instagramflöden. Mm.
Och jag kan förstå, alltså jag kan förstå det på ett plan. Jag kan också så här, det är väldigt många som skaffar barn som inte lever med sina, ja.
Alltså ensamstående mammor har det ju funnits i alla tider.
Precis, men det är väl att barnet då ska se, liksom veta varifrån det kommer, men det får det ju ta reda på sen om det vill. Ja. Det där är så jävla svårt alltså.
Men man får liksom hitta sina saker och luta sig mot. Jag lutar mig mot att det finns ganska mycket forskning, brittisk forskning framförallt, där man har jämfört, alltså man har kommit fram till att det barn behöver är ju mat och sömn och kärlek och trygghet och anknytning.
Mm.
Och att det inte spelar roll hur många de anknytningspersonerna är.
Uh-huh.
Eller vad de har för kön.
Uh-huh.
Alltså 2 mammor, 2 pappor, 1 mamma, 1 pappa, 4 mammor och pappor.
Mm.
Liksom, spelar ingen roll. Mm. Det finns också ganska mycket forskning i England, det var den jag syftade på med England. Där man har jämfört barn som har blivit, där mamman har blivit ensamstående för att det har hänt något. Pappan har dragit, dött, vad det nu är. Jämfört med kvinnor som har valt att bli mamma på egen hand.
Mm.
Och ganska stor skillnad mellan de barnen. Där det inte finns någon som fattas.
Nej,
utan det har varit så från början. Är liksom positivt. Men sen är det ju sanningen den att det här är ju någonting nytt. Och vi vet inte liksom.
Nej, jag ska vara med. Jag ska vara med i den här. De gör ju studier nu.
Mm.
Så jag ska försöka vara med och svara på frågor där.
Så att, och Gunilla Sydsjö som var det henne du träffade.
Ja, det var henne jag pratade med.
Hon har ju varit med här i podden flera gånger. Och är ju
hon
är
liksom, jättebra.
Hon är underbar. Och är ju också väldigt mån om att den här forskningen görs. Och att, så det görs ju massa bra grejer. Men jag tänker, min upplevelse, jag har blivit ifrågasatt några gånger när jag har varit med i DN och i TV. Men det är ju aldrig så att jag i min vardag får de frågorna. Alltså så här på förskolan eller liksom på BVC eller liksom något sådär. Det var faktiskt intressant, jag var med igår kväll, du vet det där programmet. Och då tänkte jag ju att det här kommer ju vara den värsta kanalen jag har varit med i. Och jag har varit i Ryssland och dubbeldonation och ingen genetisk band och allt det där. Men då var han Beppe som är programledare och frågade mig i preppen liksom, vad brukar du bli påhoppad för? Och då berättade jag just det här om adoption och åldern ibland också.
Ja, vadå åldern?
Att jag liksom, hur kan du vara så gammal och bli mamma och utsätta barnet då för högre risk att det skulle bli föräldralös? Som om jag skulle dö då. Eller liksom, jag vet inte. För att man är äldre då om man är över 40. Den tar jag inte åt mig så mycket av. Men då var det så fint för då liksom vävde han in de där grejerna i intervjun.
Mm.
De sakerna som jag hade fått kritik för.
Mm.
Inte en enda negativ kommentar.
Mm.
Efter liksom 20 minuter igår kväll.
Men du, finns det något som du tar åt dig av då?
Jag tog åt mig för det där med åldern förut.
Mm.
Men nu, för jag hade väl lite ångest över att jag skulle vara en gammal mamma och sådär.
Mm.
Men det skiter jag i nu. Jag är ju ung i sinnet. Det är ju väldigt få människor som...
Men jag kan inte fatta att jag är 40. Alltså det går inte in.
Nej, precis så är det. Jag är ju 45.
Nej, men det är så sjukt.
Det är liksom, jag är inte det någonstans. Nej. Möjligtvis i kroppen.
Alltså, jag är inte det. Jag tycker inte jag är det. Jag tycker bara inte jag är det.
Nej, men lite så är det för mig också. Jag tycker väldigt ofta att jag inte upplevs som det heller. Alltså folk tror alltid att jag är yngre och tycker snarare att jag är barnslig. Liksom. Mm. Jag hade väl lite tankar när jag var gravid att jag skulle ta åt mig, att jag skulle, det här med Ryssland och så. Mm. Det har ju folk åsikter om.
Att man, att...
Liksom, hur kan du åka till ett sånt land? Och, du vet, sådär. Och har du inte blivit lurad och hur kan du veta att det har blivit rätt till, gått rätt till och sådär. Samma tankar som jag ju själv hade. Mm. Det är ju ofta så att det man tar åt sig av är någonting som man tänker sig att, alltså som man själv har ifrågasatt.
Eller liksom. Inte har tänkt på alls.
Eller inte har tänkt på alls, exakt så. Men sen när hon kom så för, då släpper jag allt det där. Folk kan ifrågasätta när man gör beslut och val och sådär. Men sen är du ju mamma med ett barn. Hur ska man kunna ifrågasätta det?
Nej.
Det är ju redan ett faktum.
Ja. Ja just det, det är nu jag ska passa mig alltså. Innan fullbordat faktum.
Jag vet inte om jag tycker att du ska passa dig. Liksom. Det är ju som det alltid är med att vara normbrytare.
Ja men jag tänker på det.
Det hade jag inte heller tänkt på. Att, de ju, liksom, att man inte kan styra vem de ska gilla och så.
Nej precis. Och vad, vilken musik de ska gilla.
Ja, och som tur var har de så bra smak. Har de? Unge. Ja. Ja. Musik är väldigt viktigt för
mig. Okej, bra.
Hennes äggdonator är konsertpianist.
Jaha!
Och det har jag ju liksom lite medvetet.
Du vet alltså?
Ja, men jag har ju gjort på en klinik i Ryssland och där måste man välja.
Aha! Så, du vet hur de ser ut? Då?
Alltså bara barnbilder.
Okay.
Man kan få se vuxenbilder om man vill.
Men du har namnet så du kan väl
nej,
googla?
Nej, nej, jag har en pdf-fil med massa information. Aha. De är ändå, det är liksom skillnaden. För dig så vet ju inte vem det är nu. Men ditt barn har ju rätt att få veta vem det är.
Mm,
när barnet uppnår mogen ålder. Jag kommer aldrig få veta vem det är. Det är en så kallad stängd donation.
Mm,
men jag har en pdf-fil med massa information. På äggdonatorn. Mm. Spermadonatorn är från Danmark. Så den är också öppen så mitt barn kan få veta.
Okay.
Vem han är. När hon uppnår mogen ålder. Men det där med konsertpianist-grejen... Jag har ju fått för mig att hon är väldigt musikalisk och vill ju också att hon ska vara det. Mm. Så jag håller på att köpa en massa instrument då.
Mm.
Hon har fått, i julklapp fick hon en saxofon som hon spelar på. Alltså en låtsas saxofon. Men hon fixar det ganska bra. Så där kan man hålla på, vet du.
Forma dem.
Ja, och liksom om det är då hennes genetiska anlag eller om det är jag som har lagt på det på henne.
Nej, men det har man ingen aning
det
om.
Det kommer vi aldrig att veta.
Aldrig. Det är det som är så sjukt. När man är mitt i det så är det ju så jävla känsligt för en själv också. Alltså, det är ju inte... Och också för att jag är 40 och jag har inte sedan jag var 15 bara känt att bli mamma är mitt stora mål med livet. Så har jag inte känt. Jag tror kanske att det är annorlunda om man liksom känner det så himla starkt. Jag har en granne på landet som hon känner verkligen, hon har alltid känt, hon vill ha barn. Alltså hon vill ha en bebis. Hon har barn, hon har liksom, hon är så fosterhemsmamma, hon har adopterat. Men hon vill ha ett barn.
En bebis,
ja precis.
Mm.
Och det har hon känt i hela sitt liv. Och för henne har det varit så självklart och liksom genomsyrat allt hon har gjort. Och jag har liksom full respekt för det. Ja, men jag är inte där.
Nej.
Det är inte så att jag, liksom, att jag kommer känna mig halv i resten av mitt liv eller så. Men för att det har inte blivit någonting.
Mm.
Men blir det någonting så kommer ju jag göra allt. För, alltså då kommer det ju vara jag och den ungen mot alla andra.
Mm.
Om det blir. Mm. Och blir det inte så ja, då kanske jag köper en till hund. En rottweiler. Någon som folk är rädd för. Men de inte kan gå fram på stan och säga åh vad gullig hon är. Eller en canne corso eller något annat. Stort.
Stort. Ja, Ines är ganska liten.
Hon är pytteliten.
Ines var ju med här i studion när vi spelade in förra gången.
Ines har ju en kompis som är canne corso.
Är det sant?
Ja. Alfons.
Men du,
han är så rädd för henne. Han vänder på en femöring. När han hans...
Men de är ändå kompisar.
Nej, men alltså de, när de kommer till mig, Ted och Alfons, om Ines står, när de öppnar dörren och så står Ines där, då liksom, då, denna, han väger alltså 60 kilo. Han blir så liten och han liksom försöker trägt liksom, göra sig smal och gå förbi henne för han är så rädd. Ja, det är gulligt.
Det är gulligt. Hanna, mina lyssnare och jag är dig evigt tacksam. Alltså det är så coolt att du är så öppen med det här mitt i din process. Det gör enorm skillnad. Kudos till dig. Och stort jävla fett. Lycka till.
Aha.
Alla vänstertummar i hela barnlängtan Sverige bara håller heja på dig nu.
Ja. Ja.
Så får du komma tillbaka så...
Vi får se hur det blir.
Ja. Och spännande. Blir det inte så blir det också bra ju.
Ja, då blir det en kanikorv så istället.
Ja, exakt.
Så kan jag ta Lasse.
Vi ses om en vecka. Tack för idag. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.